möta oss genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Matteus berättar så här i det tredje kapitlet, vers 11 och 12. Det är Johannes döparen som säger så här. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och ska rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Ja, han bränner på rätt så bra, Johannes döparen. Och han är kanske lite svartvit, den gode Johannes. Han är ju radikal. Han är ju dramatisk som person, det får man ju säga. Den där kläderna av kamelhår som förmodligen kliar. Mat som låter ganska oätbar. Det berättas att han åt honung och gräshoppor. Och arenan där han jobbar, det är ju i öknen. Så på något sätt så är han ju en tough guy som går liksom hela vägen i sin radikalitet. Och innan de här orden som vi läser så har han mött fariseer och saddukeer, förståsigpåare på den religiösa banan. Och han kallar fariseerna för huggorms yngel. Därför att deras religiösa ordningar är liksom bara ord men ger ingen frukt, säger han. Det blir inget liv. Och han säger att det är lika bra att slänga de där värdelösa träden som inte bär någon frukt på brasan. Blir det inget liv så är det inget värt. Och han går liksom hårt åt det som bara är traditioner och ärvda rättigheter som de pratar om. Och han säger Gud kan väcka upp barn om det så skulle behövas ur de här stenarna åt Abraham. Arvet har inget värde om det inte är fyllt av liv, av frukt. Så när Johannes använder den här bilden av kastskoven som är ett slags redskap som han tröskade ur säden med. Och den där elden som agnarna ska brännas upp i, så är ju det en fortsättning på hans resonemang med fariseerna om vad som är liv och vad verkligt liv bygger på och hur det tar sig uttryck. Och jag tänker att han är ute efter att säga att det är säden som är det väsentliga av skörden. Det är säden man vill åt. Alla de här stråna och agnarna som ju är i volym mycket mer och syns mycket mer än själva säden. Och som i och för sig bär det där fröet. Det är ändå så att det är helt värdelöst när skörden är bärgad. Det går inte att använda till någonting och kan lika gärna eldas upp. Skulle man vända på det och istället få för sig att bränna upp säden och spara agnarna, så skulle det aldrig bli mer något liv. Men eldar man upp agnarna och spar säden, så finns framtiden. I fröet finns livet och det som vill till för att nya strukturer ska kunna växa fram som ger liv. I strået, i strukturen, finns inget i sig som kan ge nytt liv. Bara bära det tillfälligt. Och Johannes säger som någon slags central bit i det här att det kommer en Jesus som inte bara ska prata om detta och liksom döpa er för att ni ska tänka till, utan han ska döpa er med helig ande och eld. Och jag tänker att det är starka bilder för liv. Och om man funderar på det där med fröet och strået och agnarna, så tänker jag väl så här ändå att det är ju inte så att strået är värdelöst medan fröet växer på det. Och jag tänker så här att med vår tro så kan det också finnas strukturer. Vi har gudstjänster, vi har ordningar för att ordna med olika saker, vi har byggnader. Och allt det där behövs ju på något vis för att de där fröna ska ha en plats att växa på. Men i sista ändan, när det där är färdigt, så spelar ju inte byggnaden eller våra ordningar någon roll när livet är slut liksom. Men det som finns kvar av fröet, det finns alltid kvar. Ja, om Johannes är den här svartvita killen, den hårdingen som liksom drar saker till sin spets, så finns det ett annat samtal som egentligen handlar om exakt samma sak som jag tycker är fascinerande. Och berättelsen om Nikodemus möte med Jesus en sen kväll vid lägerelden, det är en av texterna, en annan årgång, men jag tänkte lite grann ändå tjuvkika på den. Nikodemus kommer ju till Jesus en sen kväll och säger att vi vet att det är från Gud som du kommer som lärare. Och att ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Och så för de ett resonemang kring vad som är själva kärnan i tron, vad som är liv. Och Jesus säger till Nikodemus att man måste bli född på nytt. Det hjälper inte att vara född i den här strukturen. Att liksom ha en kropp och liksom kunna röra på sig och vara född som människa. Utan det finns ett liv som är djupare än det. Och som också varar längre än det här kroppens liv. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Bli född på nytt. Bli Guds barn. Och Nikodemus är ju en, till skillnad från Johannes döparen, en väldigt sympatisk kille, tycker jag. Jag tänker när jag läser om Nikodemus att han och jag skulle kunna bli goda vänner. Jag vet inte om vi har en del gemensamt, kanske något. Men det här mötet mellan Nikodemus och Jesus är spännande, tycker jag. Nikodemus är ju skriftlärd och det betyder ju att han har ägnat större delen av sitt liv att studera skrifterna. Han är lärd. Man förstår också att Nikodemus är en sån där som vill förstå, som analyserar saker. Han kommer till Jesus för han vill diskutera. Och man förstår också att han är en lite matematisk, logisk typ. När Jesus börjar prata om att bli född på nytt, så jaha, hur ska man komma in i moderlivet igen? Och han ser det liksom väldigt krasst, fysiskt framför sig. Och i ett av alla rabalder kring Jesus, där han senare ifrågasätts och där det kommer fram att det finns de som faktiskt vill döda honom, så säger Nikodemos till försvar för Jesus: inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör? Så på något vis så är ju Nikodemos en rättskaffens pålitlig kille som inte vill dra några förhastade slutsatser, som vill undvika fördomar, som trivs vid den här lägerelden, som gärna samtalar och vänder och vrider på problem för att hitta lösningar. Det känner jag mig trygg med. En annan sak som inför det här mötet också är intressant tycker jag är att Nikodemos är en mycket rik man. Det förstår man när Jesus ska begravas. Så är det Nikodemos som fixar fram 30 kilo myrra och aloe. Det är inga billiga grejer. Och han är en medlem av Stora rådet. Och jag tänker att han är en myndig, förmodligen äldre man. Han är påläst, han är insatt, han har pondus. Och så möter han Jesus. En ung kille, kanske i förhållande. Snickare. Och det står faktiskt i 7:e kapitlet i Johannes så här om Jesus: hur kan han som inte har studerat vara så lärd? En kille, snickaren i 30-årsåldern från landet. Och i mötet så säger Nikodemos när han tilltalar Jesus: rabbi, det är inledningsfrasen. Och det betyder ju mästare, lärare. Om man då tänker så här att det är faktiskt professorn, docenten, riksdagsledamoten och delegaten i högsta domstolen som säger till snickaren: nu sätter jag mig här. Jag vill att du undervisar mig. Det är som att Tegnell skulle komma till sjuksköterskeutbildningen och be om undervisning. Och i det där nära samtalet, i reflektionen, så förstår vi att det på något vis slår rot. Även om Nikodemos först måste vända och vri på det här med hur man nu ska födas på nytt och så här, så slår det rot. Och han vågar, därför att han vågar se på vad är det Jesus menar, vad är det du menar med liv, så vågar han möta detta nya och okända. Och det talas flera gånger om honom som en lärjunge till Jesus, mitt i att han är allt det andra. Och Jesus samtal med Nikodemos går ju egentligen ut på att det här med troende handlar inte bara om kunskap. Det handlar inte bara om traditioner, utan vi behöver prata om liv, vad som ger liv. Du behöver bli född på nytt. Annars kan du faktiskt inte se det som du ju kan väldigt mycket om. Och bilderna som används, det är ju väldigt vardagliga bilder. Det är vatten, det är kött, det är ande, det är vind. Och vattnet är ju någonting som är väldigt livsavgörande för oss människor. Det är vårt allra mest primära basbehov. 70% av jordens yta är täckt av vatten. Så det är någonting som alla känner till. Och Jesus säger, det räcker inte att vara född på det här vanliga sättet. Nej. Född av anden. Född på nytt. Vinden blåser vart den vill. Bilderna är flera. Och på något vis så är ju det här med vatten och anden, det blir ju det här med dopet. Som på något vis är en bild för detta med att bli född på nytt. Där anden får komma in i livet och bli en motor i det som faktiskt aldrig tar slut. Som blir kvar. Även när kroppen slutar att fungera. Även när döden möter oss. Född på nytt. Finns det ett sant före och efter? I så fall så är det ju viktigt att komma fram till vad det är. Så att man inte väljer ett utanförskap. Ett utanförskap från livet. Omedvetet, eller att man stänger ut andra eller etiketterar varandra som det ena eller det andra. Och kanske måste vi då som Nikodemus resonera med Jesus och komma fram till vad han menar. På frukten ser man trädets liv, säger Johannes döparen. Jag tänker att för oss idag så kanske inte det här med skriftlärdheten och traditionerna som vi bär med oss är det som riskerar att stelna i lära utan liv. Jag tror snarare att våra vanor och riter och traditioner, det vi gör om och om igen, eller gör för att andra gör det, eller gör för att det förväntas, att det liksom kan vara vårt Nikodemos-skap. Vi gör mycket rätt. Det är inget fel i det. Innehållet är rätt. Strukturen behövs för att möta och bära fröet. Men ibland så tror jag att vi skulle må väl av att sitta ner mer vid lägerelden med vår Herre. Och vända och vrida på detta. Och få liv. Födas på nytt. Vi ber. Herre, vi längtar alla efter liv. Att det ska vara på riktigt. Att det ska vara på djupet. Att det ska vara inte bara tillfälligt utan uthålligt och för evigt. Herre, tack för att det här inte är några konstigheter eller svåra nivåer som vi ska uppnå eller några rebusar som ska lösas. Utan att det handlar bara om att öppna våra hjärtan. Låta livet få komma in. Att ta emot dig. Att låta din ande leda oss. Herre, hjälp oss att våga föra det där samtalet med dig och med varandra. Så att vi kan landa i det. Amen.